Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Abba Emma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Abba Emma.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Smeknamnet har satt sig, matcherna spelas och det går rätt bra.
Ja, men det gör det. Även om redan den andra matchen faktiskt innebär en missräkning. För att spela Milan mot Como hemma. Och de nya svenskarna framförallt blir ganska chockade av att Como spelar extremt defensivt i stort sett matchen igenom. Försvarar med 8 man. Det här är liksom inte VM-systemet och 2-3-5. Och väldigt svårforcerat. Men precis i slutet lyckas ändå Gunnar Gren spela fram Gunnar Nordahl och så är 1-0. Och då ska väl poängen vara säkra. Men nej då, upplever Gunnar Gren. Nu är det tydligen rakt motsatt attityd som gäller. Nu forcerar Como desperat och extremintensivt med 9 gubbar i anfallet. Och den här vildsinta offensiven gör faktiskt så att Como lyckas trolla fram ett kvitteringsmål precis i slutet. Och Gunnar Gren är lite förbryllad över hela angreppssättet gentemot matchen. Men på läktaren har fru Gunn-Britt Gren precis anlänt. Och hon blir tagen, ja, men nästan till chock av alla extrema känsloyttringar hon ser runt omkring sig. Liksom den helt otroliga glädjen hos dessa nederlagstippade Como-spelare som lyckas snatta åt sig en krysspoäng. Men i ännu högre utsträckning den bottenlösa, bråddjupa sorgen som hon ser överallt omkring sig på läktaren. Som, ja, folk sliter väl sitt hår och kastar sina hattar och slår i stolsryggar och jag vet inte vad. Men Gunn-Britt Gren säger till sin make senare på kvällen att jag blir faktiskt ganska illa till mos. Jag blir rädd av att se och känna på de här känslorna. Det känns inte bra. Och det här var alltså Como hemma.
Ja.
Det är större matcher i en milanesisk fotbollssäsong. Och störst av alla är ju såklart derbyt.
Ja, för i 10:e matchen så är det dags för Derby della Madonnina, va?
Någonting dit.
Ja. Och det är annat än Como.
Ja, det är något annat än Como och det är för den delen även något annat än Atalanta. Och Milan hade mött Atalanta helgen före. Milan hade besegrat Atalanta. Så då såg ju Gunnar Gren och de andra en ganska behaglig vecka framför sig. Men icke då. För direkt efter matchen mot Atalanta så brassade Milan-bussen iväg med hela spelartruppen och placerade dem på en veckolång retiro i Varese. Och Gunnar Gren begrepp till en början ingenting. Vi ska vara här i en vecka. Alltså, jag fyller 29 här i dagarna och har liksom en massa folk och vänner här från Sverige. Får jag inte träffa dem? Nej, det får du inte, Gunnar Gren. För nu ska jag ligga på retiro i Varese i en vecka. Ja. Eftersom att det är Milano-derby som stundar. Och Gren gillade inte alls där. Han upplevde det som fullständigt oproportionerligt. Fram till det att det var derbydag. Och spelarbussen närmar sig San Siro och Gunnar Gren möts av ett folkliv och ett skådespel som jag aldrig förut bevittnat vid en fotbollsmatch. Och han fortsätter: varenda människa hade någonting i händerna. Matpaket, vinflaskor, flaggor i respektive klubbfärger, harskramlor, raketer. Och Gren ger ju en målande beskrivning, och det är alltid roligt eftersom att det skrivs ju på liksom 1950-talsvis. Så han går vidare med att referera till biljettgulascher som då tydligen är då till den svarta börshajar, och hur de säljer plåtar för en summa som motsvarar en arbetares månadslön. Och enligt Gren är stämningen både nervös, hektisk och uppjagad. Och då har alltså inte själva matchen ens börjat. Men när den väl gör det så dämpar den ju inte direkt Grens hänförda häpenhet. För han menar, och detta är då långt i efterhand, att han aldrig var med om en mera underlig och dramatisk tillställning på en fotbollsplan än han då upplevde i detta första Milano-derby. För ja, det börjar ju alldeles förträffligt. Milan gör mål efter 32 sekunder. Det är Gren till Nordahl, till Lidholm, till Nordahl och sen till debutanten Riccetto Candiani som rakar in ledningsmålet. Och Candiani följer sen upp med att göra 2-0 med det ruskigaste vänsterskott som Gunnar Gren någonsin hade sett. Det var mycket som hände den här dagen, ja, som man aldrig hade sett maken, ja, till. Och skulle det bli Riccetto Candianis då? Nej, alltså svenskarna var ju kvar och gjorde sitt, för efter 18 minuter har Milan skenat upp i en 4-1-ledning, och då har då både Nisse Lidholm gjort ett mål och Gunnar Nordahl ett annat. Ja. Och sen har Nordahl två chanser att dryga ut till 5 och kanske till och med 6-1, men bränner faktiskt dem. Ja. Och snarare än att gå ifrån till en 6-1-ledning så knaprar Inter sig närmare, och i paus står det 4-3 till Milan. Och när visslan sen till sist går för 90, ja, då har Milan gått från att leda med 4-1 efter 18 minuter till att torska med 6-5 när allt är över. Ja. Och utan att ha kunnat se några bilder från den här fighten så misstänker man att Gunnar Gren säkert hade fog för sin beskrivning av, ja, men en fotbollsdag som saknade motstycke.
Ja. Verkligen. Och när jag läser en italiensk sån här stor sajt efteråt så rankar de 5 största derbyna i mellan Inter och Milan i historien. Det är den här ettan.
Ja, och det har den säkert förtjänat att vara. Det är ju, alltså det är ännu svårare att jämföra och värdera och ranka när det är sådana här matcher som det ens finns några bilder bevarade kring. Liksom. Men ja, de stora italienska sportredaktionerna, de brukar vara bra på historisk kompetens som ger dem rätten att bedöma på det här sättet. Och ja, även efterspelet, det är ju massa vittnesmål om hur liksom Inter tifosi drar igång någon sorts gigantisk skenbegravning av AC Milan som klubb. Det är liksom ett stort begravningståg med kister och processioner som innehåller saker mer makabra än de andra. Och jag kan väl misstänka att Gun-Britt Gren kände att även det var lite överdrivet och lite magstarkt. Men det är klart att stan än en gång var svartblå den här kvällen. För trots en helt okej start så har Milan nu halkat efter. De ligger 6 poäng efter täten, och nu är vi i grund och botten framme vid jul. Lajos Scheislers nymodigheter har inte riktigt fått fäste. Och våren 1950, då ligger Juventus hacket före. De leder serien med 3 poäng med sina danskar. Och det är ju 2 poängsystem på den här tiden. Ja, så det är en lite större ledning än vad det låter som. Men nu skulle de möta Milan hemma den 5 februari 1950. Och det är en match som redan på förhand är historisk. För inte nog med att det är en tidig seriefinal, det finns den där skandinaviska derbygrejen. Framförallt så är detta den första fotbollsmatch någonsin som ska sändas på italiensk tv.
Just det.
Och
det jag tänkte då, men hur många hade tv i Italien 1949?
Ja, det är väl typ 20 pers.
50, ja.
Och dessutom så är det ju så här att det är inte hela Italien som nås av några utsändningar. De räcker inte ens till Milano. Nej. Utan det är liksom 2 mil runt Turin, ja, som det överhuvudtaget finns några sändningar.
Men de produktionen, 30 persen får en historisk match framför sig.
Produktionen görs och bilder sänds ut. Och vissa bilder finns ju även bevarade. Men jag undrar ifall det var de som finns kvar som sändes ut. För i så fall undrar jag om inte de där 30 gubbarna i bären runt Turin kliar sig rätt besviket i sina gässar. För det ser ju ingenting. Nej. Det är liksom, det är lite folk som yr omkring. Men att det finns en boll någonstans, nej, det är nästan hopplöst, ja, att se. Och ja, målen finns ju kvar. Så jag kan ju se, eller nej, det kan jag inte, men jag kan gissa att dansken Hansen gör 1-0 för Juventus efter 12 minuter. Och kan förstå att det säkert kändes ganska tungt och tufft för Milan där och då. Men ja, därefter kan jag bara hjälpligt hänga med en fotbollshambo som Lajos Scheislers Milan och de rödsvarta svenskarna bultar igång. För ja, det är helvete vad det visslar i knutarna. Ja. De går från 0-1 till 4-1 på en kvart. Gunnar Nordahl gör 2, Gunnar Gren gör 1, Nisse Lidholm gör 1.
Ja.
Okej, de ledde med 4-1 i derbyt också, så nu är det väl kanske dags att dra sig tillbaka. Som Gunnar Gren uttryckte det, uppiggade av framgången satte vi till alla klutar. Och denna process underlättades även av att Juventus gentlemannakapten Carlo Parola faktiskt blev utvisad. Ja. Blev ju aldrig utvisad på den här tiden.
Fotade ner Nordahl, va?
Så ska det ha varit. Ja. Det är inte så att jag ser det tydligt på tv-bilderna, kan jag meddela. Nej. Men så ska det ha varit. Ja. Och jag ser att han blir liksom aveskorterad från planen. Men Parola hade liksom verkligen rykte om sig som en riktig liksom renhårig fotbollsaristokrat. Så det var okaraktäristiskt.
Ja.
Men det var ju också en dag då inga gamla sanningar tycktes gälla. För Milan går från 4-1 borta mot serieledande Juventus till 5-1, till 6-1, till 7-1 och avslutar matchen med de siffrorna. Gunnar Nordahl har ju hattrick, får rätt till matchbollen. Svenskarna har stått för en prestation som ja, de väl än idag diskuterar om huruvida det ens finns någon motsvarighet, nej, till liksom italiensk fotbollshistoria.
Och det är Juventus största hemmaförlust i historien än idag, va?
Nej, jag tror att de faktiskt har fallit större både lite tidigare och lite senare. Men jag vet ju att liksom, ja, men Gren och Lee själva pratade om den här matchen som den bästa de någonsin gjorde. Den bästa de någonsin har varit med om att spela i något sammanhang. Och många som just ägnar sig åt historiska rankingar säger, ja, men kanske Juventus ändå värsta insats någonsin.
Ja.
Kanske Milans största bedrift. Ja, alltså, man blir alltid anklagad, oavsett vad man rankar högt, blir man ju anklagad för att överdriva och sakna proportioner.
Ja.
Men oavsett vem som rankar, oavsett vilka historiska anspråk som görs, ifall du ska bena ut vilka som har varit de bästa Serie A-prestationerna, bästa italienska ligaprestationerna någonsin, den här matchen är med i diskussionerna. Ja. Och den väckte ju känslor som återigen tror jag hade fått Gun-Britt Gren att känna att det här är inte behagligt.
Nej.
Och den här gången går det inte att påstå att det saknas skäl att vara bekymrad. För det som sker efter den här matchen, det är då att en Juventus-anhängare beväpnar sig med revolver och beger sig mot Milano för att ta hämnd på Gunnar Nordahl.
Ja.
Han ska alltså skjuta Gunnar Nordahl till döds. Ja. Det är hans uttalade plan, och den får han då lov att redogöra för när han tack och lov grips innan han hinner fram. För ja, vi kan ju konstatera att han kanske inte är riktigt i balans.
Nej.
Han uppträder förvirrat och allmänt utåt agerande. Så han blir ju övermannad, gripen av polis och avväpnad innan ens tåget har nått Milano. Och sen blir han, ja, men inspärrad på mentalsjukhus. Och ja, där slutar rapporterna, ja, om vad som hände, ja, med denna Juventino.
Hur väl det.
Ja, ja. Jag vet, alltså, jag skulle gärna veta vad som skedde, för även när det kommer till vården i Italien, säg våren 1950, så kan det uppstå, här går det inte att prata om dråpligheter, men det kan uppstå situationer som ändå är fascinerande genom sin historiska exotism. Bara för att använda sig av en anekdot, så är det några få veckor efter överkörningen av Juventus som Gunnar Gren får en jäkla tandvärk efter en bortamatch. Finns inte riktigt någonstans att ta vägen. De åker in i något litet samhälle, ingen tandläkare. Någon lite större stad. Ja, men här finns det någon som liksom jobbar med tänder också. Och fram kommer då en äldre doktor som Gunnar Gren beskriver genom att säga att han började peta och gräva i min verkande mun med mystiska grovkalibriga pincetter. Och sedan avslutade han behandlingen med ett par kokainsprutor.
Jaha.
Och då är det ändå så här, bara, använder man kokain på det sättet på 1950-talet?
Det var som fan.
Tandvårdsbedövning.
Gren alltså. Kanske känner sig prima efter det där tandläkarbesöket.
Fullt möjligt, för han blir ju definitivt inte avstängd för nyttjande av prestationshöjande substanser.
Nej.
Utan både han och AC Milan mullrar på. Efter 7-1 mot Juventus, ja, då följer de upp med att besegra klassiska Pro Patria ja, med 7-1 i matchen därpå. Hemmamatchen därefter 7-0 mot Torino.
Ja.
Och här kan man ju misstänka att ja, men de är väl helt ostoppbara.
Ja.
Och svaret är både ja och nej. Milan är mer eller mindre ostoppbara, i alla fall offensivt, för de avslutar den här säsongen med att ha gjort 118 mål på 38 matcher. Och visst, de släpper in en del, men 45 insläppta. De är alltså plus 73 ja, i målskillnad. Då har man varit rätt bra, men då har man även spelat i en liga som är rätt ojämn. Och det blir någonstans både Milans välsignelse och förbannelse. För hur mycket de än vräker in mål på Pro Patria, så ledde ju Juventus alltjämt ligan med en pinne även efter 7-1-segern. De hade ett försprång och de släppte sen aldrig försprånget. Nej. För de gick, ja, men, mer eller mindre rent genom våren. Och Milan hinner alltså inte riktigt i kapp, men de slutar tvåa. Och tvåa, det är en framgång, det är en jättefin placering. Och det är ett bevis för att de har nått ny nivå med sina svenskar.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt. 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag. Men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördag någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se. Och de som blir publicerade här hos oss, så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar, ja. 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Men vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte. Egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja, men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, ja. Men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringar.
Tack.
Hur blir denna svensk säsong då?
Ja, Milan fortsatte ånga på. De slog Juventus med 2-0 hemma i nyckelmatchen i början av mars. Och det var Gunnar Nordahl och Nisse Lidholm som gjorde målen. Ja. Men när det sen var dags då för nästa riktigt definierande fight, påskderbyt mot Inter, ja, då sammanföll det, eller då hade dagen använts till den allra första svenska fotbollsresan, alltså turistresan, gruppresan i organiserad form. För då hade då Stockholms-tidningen och resebyrån Nyman och Schultz arrangerat en derbyresa till Milano. 200 signar upp sig och åker ner. Och ja, det var inte riktigt som när Zlatan skrev marknadsföringsavtal med Aftonbladet och sen försökte slingra sig ur. Utan här var ju svenskarna och framförallt Gunnar Nordahl ytterst engagerade i att fotbollsturisterna på besök skulle få en god upplevelse. För ja, Gunnar Nordahl, som sagt, hans status och hans sätt att ta för sig i Milan, det växte och växte. Nu är han inte bara med i förhandlingar och värmningsstrategier. Nu är det han som liksom styr upp hela läktararrangemanget för den här gruppresan. Lite knöligt till en början, men sen kom de gemensamt för att ja, men vi avdelar en hel sektion. Mm. Svenskarna får en hel sektion för ja, då kan vi hålla koll på att allt går som det ska, att ingen liksom går bort sig bland pyrotekniken. Mm. Så det fixar Nordahl. Sen mötte han upp resenärerna på matchdagens morgon. Ser till att den transport med motorcykelpolis som han också har ordnat rullar iväg som den ska. Och enligt egen utsago anstränger sig lite extra mycket i den här matchen som blir något av en krampmatch, men som Milan vinner med 1-0 efter tidigt segermål av Gunnar Nordahl.
Vilken jävla hjälte du.
Och sen, ja, då är det middag på kvällen då. Konsulatmåltid med både Gunnar Nordahl och Gunnar Gren på Grand Italia i den här glasgallerian precis vid domen. Ja. Vet du fan vad en konsulatmåltid är? Nej. Men det låter, det kanske innebär att konsuln också
ja,
var där.
Ja, ja.
Men jag förstår att ifall man fick den upplevelsen som fotbollsturist, ja, då blev man säkert sugen på mer.
Det tror jag också.
Och det skulle ju visa sig att det var rätt många i Sverige som började törsta efter internationell fotboll med tiden. Och vi skulle ju komma att bli en Tipsextra nation. Men Tipsextra började sändas i slutet av 60-talet. Och det innebär att vi har nästan 20 år här. Då det tveklöst är Italien som får svenska fotbollsögon att tindra. Det är liksom italienska läktare som svenska fotbollsgossar fotbollstjejer vill se och uppleva. Och det är ju då så väldigt långt före Glenn Strömberg och Thomas Bolins tid och hela den uppryckningen. Ja, ja. Här är det ju Grenoli, Ansuno, ja, alla de som gör den italienska ligan till vår första stora utlandsförälskelse.
Men vilken upplevelse att komma ner och se den här matchen och få äta middag med Gren och Nordahl.
Konsulatmiddag.
Ja, och Lidholm då?
Ja, Lidholm var ju frånvarande och till detta hade han sannoliken laga förfall. Han hade sina skäl. För alltså Lidholm, han var faktiskt ganska skadedrabbad, ganska sjukdomsdrabbad. Jag ska inte säga att det var en sjukling för det låter liksom för negativt, men det var liksom ofta lite så här märkliga blessyrer och skavanker. Som sagt, han blev ordinerad att dricka vin för sitt låga blodtryck. Mm. Och nu hade han spelat en period med magsmärtor. Och till sak hör kanske också att hans far hade gått bort under den här vintern. Så det fanns en dimension av sorg som kanske tyngde ner honom. Kunde det få medicinska konsekvenser? Men läkarna var lite förvirrade och förbryllade kring att ja, det var mycket smärtor som de ibland inte riktigt förstod sig på. Men här, bara några timmar efter derbysegern mot Inter, ja, då blir liksom smärtorna så kraftiga och akuta så det är liksom inte läge att diskutera kring huruvida de är psykosomatiska på ett eller annat sätt, utan det är bara brassa till sjukhuset i ilfärd. Och där visade det sig att han har fått en klassisk gammal blindtarmsinflammation. Och den hade då fått gå obehandlad så länge att det nu verkligen var akut på riktigt. Och väl inne på sjukhuset, ja, där säger de sakkunniga doktorerna som han får träffa att alltså det här var en fråga om timmar.
Ja.
Och det var en fråga om liv eller död. Hade du lyckats lägga dig och somna hemma på natten och på så sätt inte komma in förrän morgonen efter, ja, du hade inte varit vid livet.
Nej.
Och det är onekligen liksom en ganska dramatisk situation och det innebär även att Milan får klara sig utan Lidholm under en månad när läget är som allra skarpast. Lidholm fick åka till San Remo och sitta där och ja, återhämta sig. Men de klarade även detta på ett ja, men nästan förvånansvärt bra sätt. För de bygger en lång svit av goda resultat. De har 24 matcher obesegrade i ligan. Och de har en period mellan säg sent januari, tidigt av april, som de vinner 10 raka. Och liksom sådana resultatsviter, då tror man ju att det egentligen ska vara klart redan. Ja. Då ska väl ligan vara vunnen i mitten av april. Men ja, det var en ojämn liga. Juventus och Inter tog också många poäng. Och trots att Milan ledde med 5 poäng, och än en gång, det är 2-poängssystemet, de ledde med 5 poäng med 5 omgångar kvar, så lyckades de inte knyta ihop säcken. För nu började de darra när bucklan verkligen var nära. För först slutade det bara 0-0 mot klassiska Pro Patria. Och sen hade de Atalanta på San Siro. Och som sagt, Atalanta, de hade åkt upp till Bergamo och vunnit med 7-4. När Gunnar Nordahl kastat av sig storebrorsrespekten för Bertil. Ja. Nu gör Nordahl 1 mål och Gunnar Gren gör 2. Men ändå blir det bara ett 3-3 kryss. Och många hade lite svårt med analysen. För det gick liksom inte att hävda att Milan hade tappat poäng för att Bertil Nordahl hade stängt ner Gunnar. Nej då, som Gunnar själv formulerade, 2 gånger lurade jag minsann broderskapet kapitalt. Ja. Och istället började det heta att ja, men, det är säkert pengar i omlopp, för det var mycket snack om det. Kanske inte minst i Sverige, där det fanns en fördom om de opolitliga italienarna. Ja. Det var mycket snack om att det är klart att det förekom muter, uppgjorda matcher och allt det där. Och det som alla accepterade, även italienarna, det var ju att det förekom bonusar som delades ut till andra lag där externa intressen förelåg.
Det gör det väl fortfarande?
Det kan ju absolut vara så. Även om det väl har i någon mån lagstiftats bort. Ja. Men ja, i skenet av hela de här diskussionerna så började det nu istället riktas anklagande fingrar mot Bertil Nordahl. Broderskapet som blivit kapitallurad flera gånger om. Och Gunnar Nordahl fick gå ut och liksom försvara honom. Att men, där kan ni väl inte lägga skulden. Och ordvalet eller bilden han sedan använde sig av i sin första memoarbok, men det roade mig så mycket att jag ändå vill vidareförmedla det. För han skrev det apropå allt detta, att att be Bertil offra sin idrottsliga heder har lika liten utsikt till framgång som att försöka få påven att flika in Coca-Cola i sin påskpredikan.
Ja.
Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här bilden, men den är apart.
Liksom. Ja, det är den ju verkligen. Ja.
Och gör på så sätt i alla fall en liten del av min dag.
Ja.
Men ja, när allt kom kring så hade de nu ändå tappat poäng 2 matcher i rad. Och därefter de faktiskt nära att förlora mot Fiorentina borta. Krävs ett sent kvitteringsmål av Gunnar Gren för att hjälpligt rädda dagen. Men nu är ändå läget som det är. Det är bara 2 omgångar kvar och liksom Milan tycks ha förlorat förmågan att vinna. Och skulle det bli så att de tappade poäng, att de till och med förlorade, att de inte klarade av att besegra Lazio hemma i näst sista omgången, ja, då betecknade så gott som alla det som kört, för i så fall skulle det vara Roma borta i sista rundan. Mm. Och vart skulle Milan i så fall hitta en helt borttappad form igen? Ja, det skulle inte gå. Utan det var näst sista omgången, Lazio hemma, nu eller aldrig. Segern behövde bärgas för att få, ja, men hela historien att vända. Och det går inte att understryka det nog hur mycket de jämförelsevis fåtaliga Milan-anhängarna törstade efter detta. För som sagt, inte en titel sedan 1907. Inte en titel sedan internationalisterna bröt sig ut och bildade sin egen klubb som därefter sprungit om och förbi och vunnit 5 titlar och lockat fler fans och tagit över staden.
Dessutom så var det ju Inter som låg precis bakom dem ju.
Exakt så. Det gjorde ju det hela ännu mer rafflande och diaboliskt. Det kändes som att Milan hade en sista matchboll, och ifall de missade den, då kunde de väl lika gärna lägga ner klubben, ja. För då var liksom slaget om Milano för alltid och för evigt avgjort. Det var i alla fall så det byggdes upp. Det var så det målades upp. Och Milan-folket kände att vi kommer vinna bara för att vi måste vinna.
Ja, och dessutom Lazio är inte spela för.
Och nej, det, exakt. Ja. Och ja, men det får lov att gå. På ett eller annat sätt, oavsett, men det får lov att gå. Och eftersom att det kommer gå, så ska vi ta höjd för att det kommer att gå. Och när det väl har gått kommer det vara den största dagen i hela den här klubbens historia. Och den ska firas därefter. Så därför hade ju klubben sett till att liksom hyra in någon jävla vit häst som de hade klätt i någon form av blomsterdrapering. Och på denna springare skulle då klubbpresident Trabatoni rida ut och möta massorna, likt en märklig kejsar Nero-figur när väl titeln var vunnen. Men ni kanske anar ungefär vart det här är på väg. Ja. För det är Lazio som gör 1-0. Och sen kvitterar Gunnar Nordahl. Men sen gör Lazio 2-1 och de kämpar som tigrar. Och det är väl ingen överraskning för Milan-spelarna, men de kommer att få det bekräftat både i sina egna huvuden och av liksom externt folk att ja, men Inter har ju betalat dem jättemycket för att vinna matchen. Ja. Och liksom arbetsinsatsen som Lazio gör, den ska vara ja, men helt oproportionell sett till vad som står på spel för dem rent sportsligt. Och Milan, ja, men de hittar ingen väg igenom. De får fram en straff. Men han som tidigare framstått som så orubblig och så säker är ju den här kapten Anovazzi som valde att inte skjuta i Turin för att folkmassorna stod för nära. Ja, nu går han ändå fram för att skjuta, men det är med vingliga knän och det är med darrande ben, och det är klart att straffen inte går i mål. Nej. Och med 10 minuter kvar så känns den där vita hästen som står och stampar någonstans i katakomberna väldigt avlägsen. Och klubbpresident Trabatoni, ja, men han ger upp. Det är klart, det är färdigt. Och enligt samstämmiga men oprecisa rapporter så lämnar han San Siro för att sörja ensam på en äng i närheten. Ja. Och det står alltid att det är just en äng. Jaha, men det står aldrig varför denna
kanske
äng.
Kanske det är hästen, stod vänta.
Men sen är det faktiskt liksom olika uppgifter kring vad som händer därnäst. För ja, Milan förlorar. Och det tolkas bland lynniga milanister som att allt är slut, över, förbi. Allt är hopplöst, allt är förlorat, ingen framtid går längre att skönja. Men ja, det är ju faktiskt så att domedagsscenariot ändå är ett par hack ifrån att förvandlas till obeveklig verklighet. För ja, de ska ändå möta Roma i sista matchen. Visst, det är Roma borta, men det är ett ganska uselt Roma. Ja. De kämpar mot nedflytt. Okej, de skulle kriga hårt, men Milan borde väl kunna vinna den matchen. Och sen förresten, vänta. Alltså Inter, de spelar ju också. De möter Torino borta, så enkelt är inte det. Okej, det är inte det gamla Torino, men jag vill väl ändå kolla hur den matchen har slutat. Och här är det då liksom vittnesmål som går isär. För enligt alla böcker här hemma om Grenolio, de enskilda aktörerna, ja, då är det liksom ingen som ägnar den där matchen i Turin en enda tanke. Det är så självklart att det inte vinner, så att liksom det existerar inte ens för dem. Det är inte värt att vänta in något resultat. Det är helt givet att Inter har vunnit med 5-6 bollar. Så liksom den möjligheten föresvävar det inte. Och det är en uppgift som liksom, det känns som att den har återbrukats från bok till bok. För jag tror att den först skrevs ner i, jag vet inte, antingen Gunnar Gren eller Gunnar Nordahls, någon av 50-talsböckerna. Ja. Och sen har liksom återanvänts i bok efter bok. Men den skildringen gör gällande att absolut ingen bryr sig om vad som händer i Turin. Sen finns det ju de italienska böckerna och de italienska berättelserna från de här minuterna. Och där är liksom en annan bild som målas upp. Där är det ju folk som vägrar lämna San Siro, för alla liksom hukar och samlas runt de transistorradios som åskådarna har med sig. Och de lever sig med i varje spark. Och de vet då att Torino faktiskt leder och att Scudetton därmed är några få minuter bort, om bara Torino kan hålla ut. Och det är som feber, det är som spänning, liksom luften dallrar ju. Och Milan-pampen Bosini, ja, han ska svimma medan han väntar ja. På resultatet. Och det är något annat än en Gunnar Nordahl som sitter och liksom inte bryr sig för 5 år.
Verkligen. Ja.
Och här får jag väl faktiskt känsla att den italienska versionen ligger nog närmare den allmänna sanningen. Ja. Ja. Sen var det säkert så att Gunnar Nordahl själv hade tankarna på annat. Ja. Och att han blir liksom barskt väckt ur sin sportsliga mardröm när slutsignalen går i Turin och radion redovisar resultatet och det enorma jublet bryter ut. Men ja, visst, Nordahl, han skildrar en helt yrvaken, häpen segeryra. Alla flög upp från sina platser, bollskor slängdes i väggarna, läskedrycksflaskor åkte efter golvet, alla tjöt och alla sökte efter någon att kasta sig om halsen på. Och sen är det såklart yster glädjeyra som inte nödvändigtvis ligger helt i linje med liksom Gunnar Nordahls västerbottniska kynne. Det var ett kramande och ett kyssande som jag trodde skulle ta alldeles kål på oss, skriver han med lite besvärad ton. Men nog tusan verkar ha varit ett party. Spelarna, de fick ju lov att liksom ta på sig sina matchdräkter igen, någon gick väl bara ut i kalsongen, men möta jublet från ett San Siro, ja, som då ska vara i stort sett fullsatt, vilket också indikerar att alla kanske inte hade givit upp på hemmen då.
Ja.
Men Trabatoni, han ska ha suttit på den där ängen i alla fall, så honom fick de, liksom, honom fick de gå och hämta och släpa tillbaka, naturligtvis bara omkring honom också. Hästjäveln är borta, den får ingen mer plats i historien, det är helt utskriven. Men ja, sen är det stadsstort party då Milano till sist då efter 44 års väntan blir svartrött igen. Och ja, svenskarna ska väl mest bara liksom, de verkar typ ha stuckit ut näbben och konstatera att nej, det här ger vi oss inte ut i. Så de åkte bara hem till var och en till sitt och kände att om stan står kvar efter jordbävningen får vi väl utvärdera då, men det här partiet är inte vårt party.
Det tycker jag var ganska beige gjort av dem faktiskt.
Jo, men liksom bruksförnuftigt. Ja. De hade kanske inte i sig att ta det där mottagandet från centralstationen, multiplicera det med 60 och se vart det tog dem.
Lidom satt hemma hos änkan istället.
Lidom satt hemma hos änkan, fick tofflor på fötterna och blev liksom förflyttad mot fotbadet.
Ja.
Medan Gunnar Gren satt med fru Gunn-Britt och bekymrade sig över känslosvallen. Och Gunnar Nordahl förmodligen fortfarande kände sig lite tvehågsen till om han verkligen var värd alla pengar och allt stå hej och allt det som nu pågick utanför hans fönster ute.
Ja. Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Kala.se. Kala med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Kala. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online. Och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Kala.
Just nu har Kala en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Kalas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Karla.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Karla. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Som du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Karla på 3000 spänn där då.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på karla.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Karla. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv. Mm. Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd. De har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är... Ja. Alltså att det är doften som är en smak. Men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är. Och det känns inte som du dricker vanligt vatten. För att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten. Så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha den stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
Air-up.se, Kings 10% rabatt, giltigt till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
De skulle få en sista säsong tillsammans.
Men, ja, vad var du sa? Då hade musiken redan dött.
Ja.
Lite så var det, och mer så blev det med tanke då på att Lajos Scheisler, liksom tränaren bakom det svenskanpassade spelsättet, nu fick erbjudande om att bli förbundskapten för Italien. Och ja, det var ju ett väldigt fint erbjudande som han valde att acceptera. Och det var väl då en sak att Scheisler försvann, men den som sen tog över var en herre som hette Mario Sperone, och han ville liksom inte göra det Scheisler hade pratat om, att okej, nu ska vi möta den här nya italienska defensiven med ännu mer offensiv. Nej. Utan han var ju mer inne på att ja, det är nog dags att anpassa sig till den verkligheten och liksom lära oss att spela den nya typen av fotboll. Så ännu mer defensivt spelsätt, ännu mindre svensk utrymme och till sist faktiskt även ännu sämre resultat. Och okej, Milan kommer trea. Det kan man ju tycka, det är inte jättedåligt.
Nej,
men så som det har varit nu i några år finns det bara tre topplag i Italien. Och hamnar du då efter både mästarna Inter och Juventus, ja, då är du sist i ett trelagsrace. I den mån någon sökte ytterligare förklaringar och i den mån någon ville hitta dramatik kring svenskar som kanske var på lite fysisk nedgång, ja, då behövde de inte anstränga sig lika hårt detta år. För i derbyt mellan Milan och Inter i början av mars 53, ja, ett derby som även slutar 0-0 då snarare än 6-5. Ja, i det derbyt får Gunnar Gren en armbåge i huvudet från en interspelare som heter Blason, och den armbågen tar illa. när Gren väl kommer till sjukhuset, och det går ju snabbt, ja, då tror läkaren att han har fått en hjärnblödning. Och han är så medvetslös i någon form av komalikt tillstånd i 9 timmar. Och information rör sig inte så snabbt på den här tiden. Så folk befarar att han har dött. Ja. Och det samlas mängder av människor som på katolskt sätt ber i trappan upp mot sjukhuset för Gunnar Grens liv. Ja. Och efter något dygn stod det väl i alla fall klart att, ja, han skulle inte dö, men för den sakens skull såg det inte bra ut. Och det gick några dagar tills, jag tror det var den 11 mars, då ändå den stora rubriken i Grens egen hemstadstidning GP löd: Gren slutar med fotbollen. Ja. För då hade rapporterna gjort gällande att, men, han var delvis förlamad. Mm. Kunde inte röra vänster arm eller liksom kunde inte öppna vänster öga. Det var, det var ju stora problem. Ja, ja. Det var bara att konstatera. Men ja, otroligt nog så är han faktiskt tillbaka i spel efter en månad. Jaha. Och kan ju fortsätta sin karriär. Och den karriären ska fortsätta under lång tid. Men den ska inte längre fortsätta i Milan. För Gren har ju, ja, men på flera olika sätt framstått som den liksom mest tvivlande och mest tvekande av de tre svenskarna. Och när nu kontrakten än en gång går ut, så är han den som är mest intresserad av att lyssna och jämföra och sondera. Och det där med en hemflytt till Göteborg, ja, det ligger ju väldigt nära. Mm. Det är någonstans första alternativet. Men sen visar det väl sig att de andra intressenterna, att till hans förvåning, är så många och så stora att det än en gång är för svårt att säga nej. Och ja, så den stora fisken, det är den största av dem alla, det är den vita hajen eller den vita valen. Real Madrid går ju in aktivt, ja, och tungt genom Di Stefano själv, ja, för att liksom personligen knyta till sig både Gren och Lidholm. Jag vet inte fan vad Di Stefano hade emot Gunnar Nordahl egentligen. Man kanske tyckte att han opererade på hans ytor. Ja. Men det finns ju något i det där att Gren, men framförallt Nisse Lidholm, beskrevs ju alltid då som, ja, men den kompletta fotbollsspelaren. Ja. Kunde allt, kunde spela i alla positioner. Och det är precis det som sägs om Di Stefano också. Ja. Att han var helt otrolig på det sättet. Men Nisse Lidholm, han är ju nyförälskad i sin baronessa.
Just det.
Så han är liksom mer bunden till Italien och Milano än något annat. Och Gunnar Gren är som sagt lite mer rotlös. Man bestämmer sig till sist ändå för att det inte är ett nytt land han dras mot. Däremot kunde han tänka sig en ny stad i Italien. Banden som knöt honom till Milan och till svensk samvaron, att de hade försvagats lite med åren. Och när nu Fiorentina kom med ett erbjudande som, ja, men typ gav honom stadens nycklar, ja, då kände han väl att, ja, nej, men nu är det så som det får bli. Och där slutade den gemensamma historien om Gren och Li. Även om det inte riktigt är sant, för Milan fortsatte ju åka till Sverige på sina sommarturnéer med liksom enveten envishet. Och det var ju lite lösare och ledigare klubbar emellan på 50-talet än idag. Så när Milan spelade i Sverige, ja, men då anslöt Gunnar Gren. Ja. Fiorentina spelaren Gunnar Gren och hoppade bara in, ja, i Milan. Och det betydde alltså att, ja, men mer än 2 år efter att han hade lämnat klubben, så spelade Gunnar Gren i rödsvart när hans Milan var i hans hemland. Och den allra sista gången Gren och Li spelade ihop, ja, det var där med sommaren 1955 då AC Milan slog IFK Norrköping med 4-1. Och det är klart att Gunnar Nordahl gjorde hattrick, och det är klart att Gunnar Gren satte det sista målet med en klack. Och Sen är det klart att vi även ska nämna att deras individuella fotbollsberättelser var långt ifrån över bara för att innertrion skildes åt. Men det är ju helt egna och separata avsnitt ifall vi ska gå i den riktningen. För liksom, ja, Gunnar Gren, han skulle ju spela tills han var över 40 och han skulle vinna VM-silver med Sverige. Och Gunnar Nordahl, han skulle plocka hem ytterligare en Serie A-titel med Milan. Han skulle vinna italienska skytteligan 5 gånger totalt. Och än idag är det ju ingen som har gjort fler mål än Gunnar Nordahl för den klubben. Och Nisse Lidholm blev ju kvar längst av dem i Milan. Han trivdes förträffligt med sin grevinna och ja, han gjorde fantastiska saker både på och utanför planen. Vann ytterligare 3 Serie A med Milan. Han blev ju sen även den första svensken att spela i en Europacup-final när Milan nådde dit 1958 bara för att falla mot, typiskt nog, Alfredo Di Stefano och hans Real Madrid. Men sen blev han ju kvar i organisationen och liksom började omställningen från att vara spelare till att bli tränare i Milan. Behövde i och för sig ge sig ut på omvägar och irrfärder innan han till sist fick möjligheten att vara ensam huvudansvarig i slutet av 70-talet. Och ja, då blev det ju Scudetto.
Ja.
Det blev det som bekant sen även i Roma där det blev en ny Europacup-final från andra sidan av sidlinjen. Och ja, ni hör ju själva, det finns extremt mycket mer material i de här fantastiska fotbollsmännens respektive liv. Men nu har vi ju pratat om deras gemensamma resa och deras gemensamma bedrifter och för den delen deras gemensamma statistik som ju är, ja, men rätt otrolig. För om jag inte har räknat fel så gjorde de 121 matcher tillsammans i den italienska högsta ligan. På dessa 121 matcher så gör de alltså 181 mål. Ja. Och ja, det är ju nästan 1,5 mål per match som du då garanterades vecka efter vecka efter vecka ifall du ställde den här speciella svenska innertrion på plan. Och de fick ju Italien och Europa att få upp ögonen för att börja beundra, att faktiskt till och med börja se upp till den svenska fotbollen. Och det var ju någonting alldeles storslaget. Men här hemifrån, från vår horisont, så vill jag nog ändå påstå att de var ännu viktigare som upptäcktsfarande och vägvisare. För vi är många som på ett eller annat sätt har insett hur fantastiskt det är att upptäcka världen genom fotboll. Men vi hade aldrig fått den möjligheten ifall inte någon, någon gång, någonstans hade gått längst fram i täten och brutit ny mark. Och vi kan såklart diskutera ifall Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och Nisse Lidholm är allra störst. Men det som för alltid är fastslaget, ja, det är i alla fall att de var allra först.
Gå med mig bakom skuggor, ser du solen.
här podcasten är producerad av Perfect Day Media.